Välkommen till Radio Nola Skogs och Semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag välkomnar vi Leif Jonsson att semesterprata för oss. Välkommen Leif!
Hej och välkommen till Semesterpratarna. Jag heter Leif Jonsson och är uppvuxen i Hörnett, men bor numera med min sambo Eva i Domsjö. Jag har två vuxna barn, Rickard och Anders. På dagarna jobbar jag som vd för Bruks, ett fastighets- och serviceföretag med ett 50-tal medarbetare. Företaget Mo-Domsjö, i dagligt tal Modo, har haft stor betydelse i mitt liv. Jag är nämligen tredje generationens modoit. Min farfar började sitt yrkesliv som stabbläggare vid sågen på Norrbyskär. Där föddes också min pappa, som även han arbetade inom Modo. Och jag fick både sommarjobba och mitt första riktiga jobb på Modos kontor i Alfredshem. I det här programmet tänker jag berätta om några beslut som visat sig betydelsefulla för mitt liv. Samt en del upplevelser som jag fått vara med om. Men nu tar vi en riktig sommarlåt med Mungo Jerry, In the Summertime.
We love everybody, we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, yeah, we're happy. Happy. Da da da, dee da da dee da 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 da.
Jag gick ekonomisk linje på Nolaskolan i mitten på 70-talet. Farfar var mäkta stolt när jag var klar med studierna, för jag var den första i hans släkt som tagit studenten. Direkt därefter ryckte jag in i lumpen. Jag hade blivit placerad på I-21 i Sollefteå som plutonsbefälselev med 12 månaders tjänstgöring. Militärlivet var då ingenting för mig, men jag försökte i alla fall göra mitt allra bästa. Det räckte för att jag skulle bli uttagen till kadettskola på I-16 i Halmstad. Det var inte alls lockande att tillbringa ytterligare en sommar i det militära, där kompisarna hade roligt på hemmaplan. Jag insåg dock att för utryckningsbidraget skulle jag kunna köpa en alldeles ny motorcykel, så jag skrev på för 3 månader till. Ledarskapsutbildningen i det militära var bra. Vi genomförde bland annat en övning som kallades Fria kriget. Då skulle vi vara ute en hel vecka med bara det vi kunde bära med oss och genomföra olika militära uppdrag. Det var naturligtvis en ovanligt regnig sommar i Halmstad det året. Vi var dyngblöta, frös och hungriga, men framförallt så fick vi ju aldrig sova. Då lärde jag mig att man klarar av mycket mer fysiskt än vad man kan tro, men extrem trötthet gör att man fattar mycket dåliga beslut. I ett verkligt krig är man dessutom livrädd, vilket gjort att många katastrofala beslut tagits som är svåra att förstå i efterhand. Jag klarade i alla fall av kadettskolan och skulle få fortsätta till reservofficer. Men så blev det inte. Jag hade nämligen redan kommit in på ekonomlinjen vid Umeå universitet. Och över en helg flyttade jag från Halmstad till Umeå. Det skulle visa sig vara ett helt avgörande beslut för mitt yrkesliv. Efter 3,5 roliga år i studentkorridor var jag klar med mina ekonomistudier och sökte i vanlig ordning sommarjobb på Modo. Jag hade under många år sommarjobbat på Modos kontorstryckeri, inköpsavdelning, som tidskrivare på Domsjöfabriker och så vidare. Och nu fick jag ett sommarvikt på koncernstab ekonomi. Efter att ha jobbat hela sommaren dök turen upp. Det blev en vakans på avdelningen så jag fick fortsätta. Det ledde så småningom till en fast anställning. Och under de närmaste 20 åren skulle jag komma att arbeta på många olika avdelningar inom bolaget. Men andra tider skulle komma. I slutet av 90-talet genomgick Modo stora förändringar. SCA Paper och Modo Paper slogs ihop, Domsjöfabriker såldes och kvarvarande Modo namnändrades till Holmen. Jag var då vd för Modo Service AB, ett bolag som förvaltade alla kontor och tjänstebostäder i Domsjöområdet samt sålde internservice. Jag insåg att i och med de förändringar som Modo genomgick skulle inte längre finnas något behov av den typen av tjänster som vi jobbade med. Marken gungade under mina fötter. Jag hade några andra jobberbjudanden på gång men bestämde mig ändå för att jobba kvar. Det skulle visa sig bli ett bra beslut. Under den här perioden fick jag frågan av Jan Åström, Modo Papers vd, om jag var intresserad av att köpa Modo Service. Den allmänna stämningen var då att all kontorsverksamhet skulle flyttas från Domsjö och även Domsjöfabrikers framtid var mycket osäker. Så jag jublade inte direkt åt erbjudandet. Ett fastighetsbestånd med många tomma lokaler och en serviceorganisation med över 50 anställda. Kunde det vara någonting att satsa på? Men jag och 2 kollegor, Mats Norberg och Anna-Lena Andersson, funderade om det trots allt skulle kunna bli en hyfsad affär. Med stor vånda och mycket kalkylerande bestämde vi oss till slut för att köpa bolaget. Efter ett halvår av avtalsskrivande var allt klart för affär. Men då såldes Modo Paper över en natt till Metzeserla. Antiklimax. Nu stod vi på ruta 0 igen. Då bestämde jag mig för att åka på semester istället. Men under helgen ringde telefonen. Det var min chef som sa att det blir ingen semester för det. Du ska till Helsingfors och träffa Metzeserlas ledning och redogöra för era tankar kring köpet av Modo Service. Och så fick det bli. Metzeserlas ledning godkände den affärsplan som man presenterade. Och vi gav till slut möjlighet att köpa Modo Service, som vi direkt namnändrade till Bruks AB. För de anställda var det en mycket orolig tid. och många trodde nog inte vi skulle lyckas. De tomma kontorslokalerna måste ju hyras ut och hela organisationen marknadsanpassas för att vi skulle kunna sälja våra tjänster på den öppna marknaden. Vi lyckades i alla fall behålla de allra flesta av våra medarbetare. Och efter några år skulle visa sig bli en, ja, efter omständigheterna, riktigt bra affär. Jag kan nu konstatera att det beslut som jag tagit långt tidigare gett mig bra förutsättningar i arbetslivet. Då är det dags för Elvis Presleys Steamroller Blues.
I'm a steamroller, baby, bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. If I can't have your love now, baby, there'll be nothing left behind.
Under hela mitt liv har jag varit väldigt intresserad av djur och natur samt miljöfrågor. Det började redan i 4-årsåldern när jag fick en djurbok av min pappa. Jag bläddrade dagligen i den från pärm till nästa alla sidor hade lossnat och då tejpade jag fast dem igen. På en bild fanns en noshörning som jag då valde till min favoritdjur. Det skulle visa sig bli ett livslångt intresse för dessa hårdhudade giganter. Som ett resultat av min fascination för dessa djur har en noshörning tatuerad på min axel. Min sambo har en tatuerad på benet och jag har Rhino som regnplåt på jeepen. Samt en ansenlig samling prydnadsnoshörningar hemma. Men det var inte bara noshörningar som intresserade mig utan i stort sett allt som hade med vår natur att göra. Som tonåring gick jag med fältbiologerna och senare blev jag delaktig i projekt Bergdjur Nord som under 90-talet återimplanterade bergdjuren i Norrland. Det är jag mycket stolt över. En kul episod var jag natt efter natt satt i min bil och med kikare bevakade ett ubo norr om Övik. Plötsligt knackade jag hårt på vindrutan och mycket uppjagad man frågade vad jag gjorde där. Jag förklarade att jag bevakade fågelbo i berget och visade mig en legitimation från Naturvårdsverket. Mycket skamset bara om en ursäkt, för han trodde nämligen att jag varje kväll satt och tittade på hans fru genom deras sovrumsfönster i ett hus några hundra meter längre bort. Vi skrattade båda åt misstaget och skilde som vänner. Uvarna fick i alla fall 4 ungar det året, men hur hans fru såg ut det fick jag aldrig veta. Hur kan en person som jag, med stort motorintresse, ägare av 8 motorcyklar, 4 bilar, 2 båtar och snöskoter, överhuvudtaget påstå sig vara engagerad för miljön? Lite skämtsamt brukar jag säga att jag kan ju bara köra ett fordon i taget. Och till råga på allt skulle jag vilja bo i en liten stuga på landet med vedeldning och längre till jobbet. Hur miljövänligt är det då? Bäst för miljön är ju faktiskt att bo i en storstad i ett energieffektivt hyreshus med miljövänlig fjärrvärme, kollektivtransporter till och från arbetet. Men det passar ju inte mig. Att leva i Sverige och inte överbelasta jordens resurser är svårt. Vi har fina bilar, båtar, stora bostäder, sommar- och fjällstugor, åker på chartersemester, långa pendelavstånd till jobben, sällskapsdjur med mera. I mitt eget fall försöker jag kompensera så gott jag kan med att köpa miljömärkta varor, rätt mat, källsortera och så vidare. Men det är inte lätt att leva som man lär. På något sätt måste vi i alla fall komma till rätta med miljöproblemen. Jag tycker man ska börja med sig själv, utan fördömande och pekpinnar, och bidra efter sin bästa förmåga. Och inte att förglömma, även människan hör ju naturen till. Nu blir det en gammal blueslåt med Ram Jam, Black Betty. Leif Jonsson heter jag och semesterpratar idag i Radio Nolaskogs. Jag växte upp några kvarter från Kempis och sov som liten i en spjälsäng som Anders Hedberg tidigare haft och som jag fått av hans mamma Stina. Min hockeykarriär blev trots det väldigt kort. På min första isträning i 6-årsåldern hittade jag inte till toaletten. Jag kissade på mig. Det var en sån traumatisk upplevelse att jag la skridskorna på hyllan för gott. Hockeykarriären skulle dock återuppstå långt senare när Tore Ken ringde och ansåg att jag borde sitta med i Modo AIKs styrelse. Tore säger man inte emot, så jag blev invald och kom att arbeta i styrelsen i 22 år. Om den tiden skulle jag kunna berätta mycket, men det tänker jag inte göra. Men jag ska nämna några viktiga beslut och händelser som jag fick vara med om. Det första var 1987 under Tore Kens starka ledarskap, när Modo AIK ombildades till Modo Hockey. Fotbollen och skidorna fick lämna klubben. Det var helt nödvändigt beslut av många olika skäl, men väldigt känslosamt för de äldre moditerna. Jag kommer ihåg den kraftfulla hockeyhövdingen Sven-Olof Sandberg hade tårar i ögonen när beslutet togs. Ett annat enormt stort beslut var att bygga den nya arenan, en fråga som den visionära Anders Källström drev. Det kändes ju tråkigt att lämna campus med all dess historia, men intäktsmöjligheterna var alldeles för små i den gamla omoderna anläggningen för att kunna bedriva elithockey. Höjdpunkten för mig kom 2007 när vi vann vårt andra SM-guld. Bakom guldet låg bland annat en enormt hockeykunnig Åke Eklöf, som tragiskt nog inte själv fick uppleva det guld han var med om att arbeta fram. Den jobbigaste upplevelsen under tiden mot hockeystyrelse var när vi skämte bort guldet till Brynäs 1999. Bengt Hedin hade redan förberett en del guldprylar som jag efter förlusten fick elda upp i domsfabrikers sparkpanna. Det kändes verkligen tungt i ett modehjärta. Men nu önskar klubben all lycka till i jakten på en plats i SHL igen. Och så släpper vi loss Charlie Norman på pianot. Boogie 68. 1971, när jag var 14 år gammal, fick jag provåka den tidens i särklass häftigaste motorcykel, en Münch Mammut. Den ägdes av min kompis Manfred och var på 1200 kubik, hade 4 cylindrar och 90 hästar. Det var det häftigaste jag upplevde hela mitt unga liv. Jag bestämde mig direkt för att spara till en motorcykel. Efter 4 år hade jag lyckats spara ihop till en begagnad Honda 450 och MC-livet öppnades för mig. Nu efter 40 år i sadeln tycker jag fortfarande är lika roligt. Jag har kört över 1000 mil per år och fått träffa massor med trevliga, ovanliga och fantastiskt roliga bikers. Bikervärlden är lite speciell men väldigt okomplicerad. Man umgås kring MC-intresset, lyssnar på bra musik och har kul. En oas för mig där ingen bryr sig om vad du jobbar med. Enda kravet är det att du kan bete dig. Man kan verkligen vara sig själv och göra vad man vill, bara inte skada någon annan. För många år sedan satt jag och pratade med ett par norska killar på Swedish Bike Meet. Mot slutet av kvällen var det en av dem som frågade var jag kommer ifrån och jag sa Övik. Norrmannen sa att i Övik var han flera gånger i veckan. Ja, men hur kan det vara det, frågade jag. Då berättade han att han jobbade som flygkapten på SAS och därefter sa hans kompis att han var präst. En minnesvärd trip var när min bror och jag med respektive i mitten av 80-talet åkte till Östtyskland och Berlin. Muren var inte riven och passkontrollen vaktades av KP:s beväpnade militärer med barsk uppsyn. Efter mycket lång väntan blev vi till slut insläppta i DDR. Vi stannade efter en stund för att köpa dricka och mat i en affär endast avsedd för västerlänningar. Där var utbudet bra, man kunde till och med köpa Coca-Cola. När vi kom ut ur affären igen kunde vi inte se våra motorcyklar på grund av alla människor som samlas runt omkring dem. En östtysk MC-polis kom också för att se vad som pågick. Vi trängde oss i alla fall fram till våra hojar och startade dem till allas glädje. MC-polisen drog knattrande väg på sin tvåtakts MZ i ett blått rökmoln ur avgasröret. Därefter gjorde min bror ett långt svart streck i asfalten med sin sexcylindriga Honda till folkets stora jubel. Väl i Berlin kom jag att kampa bara några meter från muren. Om nätterna på andra sidan muren sköts med k-pistar och vakthundarna ylade och skällde, förmodligen för att skrämma alla som hade kunnat tänka sig fly till väst. Nästa dag stod vi i ett utsiktstorn och vinkade över muren till människorna som bodde i Östberlin. Det var en skrämmande, olustig och overklig upplevelse. Varje år i oktober är vi några killar från MC-klubben som har som tradition att åka motorcykel till rustträffen utanför Eskilstuna. Dessa resor innebär alltid strapatser. Ett år hade lovat att bjuda på surströmming, men när jag klev upp på morgonen för att åka visade termometern på -8 grader. Jag hade jättestor lust att kasta in handduken, men har man lovat surströmming så har man. Klädde mig allt jag kunde och så upp på hojen. Redan i Bjästa började jag frysa om händer och fötter och jag tänkte, bara 60 mil kvar. Resan gick i alla fall bra och jag hann bjuda på surströmming innan det var dags att krypa in i tältet. Natten blev kall och morgonen efter var allting ihopfruset. Men upp på prylarna på hojen och drygt 60 mil hem igen. Det skapar hårdhet. De sanitära inrättningarna är inte alltid så lyxiga på MC-träffar. Ett år kampade vi i Gällivare och när vi var nere i centrum för att äta passade jag på att smita in på Domus och uppsöka deras toalett. Det var snyggt och välstädat så jag tog av mig skinnstället och tvättade mig noga. När jag kom ut var huset släckt och stängt. Det här var före mobiltelefonernas tid och ingen visste var jag var. Så jag tänkte det blir någon lång helg, men mat har jag i alla fall i överflöd. Då hörde jag ett ljud i andra sidan av varuhuset så jag började gå dit. När jag rundade monter i mitt svarta skinnställ mötte jag butikschefen med kassalådan. Jag blev jätteglad, men han flög upp över en meter i luften gallskrikande. Jag trodde han skulle dö. Medan han var på väg att landa sa jag att jag inte tänkte råna honom utan bara blivit inlåst. Då började han gapskratta. Jag blev i alla fall utsläppt och kom nytvättad och fräsch åter till MC-campingen. Nog med MC-historier. Eftersom jag är mitt uppe i MC-livet får memoarerna vänta. Det lär bli tjockare än bra böckers lexikon. Och allt måste ju bli preskriberat först. Beslutet för 14 års ålder att skaffa MC har påverkat mycket i mitt liv. Det bästa är att jag träffade min sambo Eva på en MC-träff. Hon kör egen hoj, gillar blues, dricker gärna en god whisky och gillar att filosofera kring livets alla frågor. För mig kunde det inte bli bättre. Nu lite musik igen. Green Onions med Booker T. Musik har varit viktigt i hela mitt liv. Jag började med blockflöjt i musikskolan för att sedan övergå till trumpet i Bildsvans skolorkester. Men i tonåren insåg jag att det här inte var min grej. På äldre dagar gjorde jag nya försök med trummor och bastuba, men lika skralt resultat, så jag köpte en bra stereo istället. Numera är blues mitt stora intresse. Eva och jag åker land och rike runt och lyssnar på konserter. Förutom flera resor till Chicago och Mississippi åkte vi i höstas på en blueskryssning i Karibien. Det var det häftigaste upplevt i musikväg. En vecka på ett jättestort kryssningsfartyg med bara världsartister. En riktig höjdarresa. En annorlunda upplevelse var jag med om i Memphis för några år sedan. Vi hade bestämt oss för att besöka en genuin bluesklubb som låg lite avsides i stan. När vi kom in blev det alldeles tyst i lokalen. Jag såg att publiken var väldigt uppklädd och tänkte att vi kanske hade felklädd sig på oss. En äldre gentleman, som senare visade sig vara ägaren, frågade var vi kom ifrån och vad vi gjorde där. Jag svarade att vi kom från Sverige och att vi hade tänkt lyssna på bra musik. Mannen berättade då att vi var de första vita som besökte klubben och hälsade oss varmt välkommen. Och senare blev vi presenterade från scenen samtidigt med bandet. Det var lite häftigt. Även om jag aldrig lyckats lära mig spela har jag inte helt kunnat släppa greppet om musiken. I mitt arbete var Bruks bestämde vi oss för att bidra till Öviks musikscen med något helt unikt. Vi byggde blueskällaren. Det blev en jättelyckad satsning där vi kunde bjuda publiken på inte bara högkvalitativ blues utan även jazz, folkmusik, rock och hårdrock. De bluesmusiker som kommer dit från hela världen har verkligen berömt lokalen, som i det närmaste ett litet bluesmuseum. och det hänvisar ofta till gubbarna på väggarna utifrån deras låtval. Och nu passar det väl bra med Roffe Wikströms Mississippi. Avslutar sommarpratet med lite filosofiska och andliga funderingar. För länge sedan ansåg den kristna kyrkan att häxbränning kunde styrkas i Bibeln, vilket vi idag förstår var helt felaktigt. När min pappa var liten, då blev han utesluten ur en församling här i stan för han hade sett Tarzan på bio. För bio var ansett som syndigt. Syndigt var även kortspel, dans och den helt omoraliska jazzmusiken. Idag är jazzmusik ansett som fin kultur och utövas även i kyrkorna. Ändrar Gud spelreglerna hela tiden? Nej, naturligtvis inte. Utan det är vi arma människor som tolkar och förstår budskapet på ett mycket bättre sätt. Undrar hur det kristna budskapet kommer att tolkas om 100 år. Jag tror faktiskt det blir på ett mer kärleksfullt sätt och inte lika dogmatiskt. Under mina resor i USA har jag haft väldigt många underliga upplevelser som jag inte kunnat förklara hur jag än har försökt. Jag har känt igen musik, hus och miljöer och känt mig väldigt hemma på platser där jag aldrig tidigare besökt. Upplevelserna har varit väldigt påtagliga, men inte behagliga utan väldigt emotionellt jobbiga. Under många år har jag grubblat och funderat kring fenomenet. Kan det verkligen vara så att jag har levt ett tidigare liv i USA? Det känns väldigt jobbigt, omtumlande och omkullkastande av allt jag tidigare trott mig veta. Uppvuxen i ett land med kristna värderingar är det ju omöjligt att acceptera tidigare liv. Men likväl funderar jag åt det hållet, för alla andra förklaringar är ännu sämre. Med dagens forskning inom kvantfysik, svart materia, flera dimensioner och så vidare upptäcker man ju fenomen som är minst lika oförklarliga. Lite skämtsamt. Kanske Gud ändrar sig och accepterar tidigare liv. Ja, vem vet. Till er som är intresserade av såna här filosofiska spörsmål finns den danske filosofen Martinus böcker att låna på biblioteket. Jag tycker det är spännande att fundera kring abstrakta frågor. Och nu för tiden är ju vetenskapen kommit så långt att det inser hur väldigt lite det vet och förstår. Är man alltid helt säker på en sak så kommer man att missta sig väldigt ofta. Och när man tror sig veta allt, då slutar man vara nyfiken och stannar i sin utveckling. Jag ska avsluta med en kul historia från Fjällräven Center. Min pappa var gammal och hade inte kört bil på ett tag. Man ville ändå att bilen skulle stå på garageinfarten i fullt körbart skick. Han hade bett min bror byta till vinterdäck, vilket han lovade göra. Men han visste ju att pappa inte skulle köra bilen mer, så han tyckte det var ganska onödigt att byta däck och sköt på saken. En natt dog pappa lugnt och stilla i hemmet. Han var gammal och sjuk så det kunde inte bli bättre egentligen. Men det var ju sorgligt ändå. På lördag hade Modo hemmamatch och Göran och jag funderade om det var så lämpligt att gå på hockey när pappa gått bort någon dag innan. Pappa var dock enormt hockeyintresserad, hade egen sittplats och var på alla hemmamatcher ända in till slutet. Så Göran och jag trodde inte han skulle haft något emot om vi gick på hockey. Sagt och gjort så gick vi på matchen och bestämde att vi skulle ses i periodpausen. I periodpausen såg jag Göran, alldeles uppjagad, kommande gående mot mig. Han sa att det här kom du inte att tro på, men så här var det. På vägen ut från läktaren hade en okänd dam kommit fram till Göran och sa att en äldre man följde efter honom. Göran vände sig om men såg ingen. Då sa damen att det inte var någon som var i livet och frågade Göran om någon släkting gått bort nyligen. Göran berättade då att pappa gått bort några dagar innan och damen svarade att då var det nog han. Göran blev helt förvirrad och frågade vad han ville och efter någon sekund svarade damen: jo, han frågade om du satt på vinterdäcken än. Och med det tackar jag för att ni lyssnat och önskar er en fortsatt bra sommar. Vi avslutar med Buddy Guy, Sweet Home Chicago.
Let you go. Let me tell you, baby, I ain't gonna tell you no again. Next time I tell you.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.